Välkomna tillbaka till den tredje delen av vårt vulkanavsnitt.
När vi ska prata lite om hur vulkanerna påverkar människan.
Ja, och det blir lite samma som när vi har pratat om översvämningar och liknande. Att de mest uppenbara konsekvenserna är ju skador på människa och mänskliga bosättningar egentligen.
Ja.
Och infrastruktur såklart.
Jo, precis. Flödande lava och pyroklastiska flöden har ju ganska direkt skadlig påverkan.
Ja. Men det är ju då inte det enda.
Nej.
Ett sånt exempel som man kan ta är ju året utan sommar.
Mm.
The year without summer. 1815.
Ja, exakt. Som då är, man kan säga, en typ av vulkanvinter.
Mm.
Som det kallas. När en vulkan har slungat upp så mycket aska att det påverkar klimatet.
Mm.
Då, om det är tillräckligt stort utbrott globalt, till och med. Men om vi tar det exemplet då. The year without summer. Så var det alltså 1815 som vulkanen Mount Tambora på ön Sumbawa i Indonesien exploderade.
Mm.
Det här var ju då ett utbrott som klassades som en sjua på skalan VEI-skalan.
Just det.
Alltså Volcanic Explosivity Index. Det här var en stor stratovulkan, som vi sa i förra avsnittet, de som ofta får de värsta utbrotten.
Mm.
Och det är ganska direkt skapade jordbävningar, tsunamis och pyroklastiska flöden som tog tiotusentals liv i närområdet då. Och den här 4000 meter höga vulkanen som var blev till en 1000 meter djup kaldera istället. Så det är ett exempel på när det har hänt också, att en kaldera har skapats. Men det som, ja, om vi kommer tillbaka till det här med vulkanvinter då, så orsakade det här året efter då, 1816, året utan sommar, som var den kallaste sommaren i Europa då, bland annat, under hela mätperioden 1766 till 2000. Och antagligen kallade det någonting som har varit efter det också.
Mm.
Svårt att tänka mig något annat. Som resulterade i, ja, men, förstörda skördar, matbrist och sådär.
Svält i Nordamerika bland annat.
Ja, precis. Och det här var väl inget som man kanske visste då jättemycket. Att det berodde på att en vulkan haft utbrott på andra sidan jorden.
Nej, så är det.
Eller det vet jag faktiskt inte när det liksom kom fram. Det blev känt att det var så det var. Men det var nog senare.
Det tror jag.
Men det här har ju till och med, alltså det har ju studerats i, genom att kolla på konst också.
Mm-hmm.
För det som händer då när man har den här askan då, eller de här liksom vulkaniska gaserna och allt det här i atmosfären, är att himlen färgas röd vid solnedgången. Som, ja, det ofta gör nu. Och det beror väl mycket på, alltså, avgaser och sådär.
Mm.
Är det man har hört i alla fall. Och det var på samma sätt då, att det var ett nytt fenomen då liksom. Att man började se den röda färgen. Och det har man sett från, om man studerar liksom tavlor som målades runt den här tiden, så förekom det inte att himlen målades röd och sådär innan 1816. Men det händer efter.
Mm.
Och även att själva stilen på konsten till stor del blev liksom mörkare och sådär. Den påverkan hade det.
En spegling av verkligheten som, ja, den såg ut då.
Ja, men faktiskt. Man kan också nämna en annan anekdot som har med det att göra. Att just den sommaren 1816 så satt Mary Shelley tillsammans med sin make Percy Shelley, poeten Lord Byron och några andra. De var på semester i Schweiz vid Genevesjön. Och där satt de instängda i ett hus då, för det var ju ingen trevlig sommar alls.
Nej.
Det var ju mörkt och kallt och jävligt.
Mm.
Så de kom överens om en tävling om vem som kunde skriva den läskigaste skräckhistorien.
Passande i det klimatet.
Ja, det fanns väl inte så mycket annat att göra och det var väl, ja precis, det var den stämningen liksom. Mm. Och det ledde till att Mary Shelley då skrev Frankenstein och Lord Byron skrev A Fragment of a Novel som sen blev till, utvecklades av någon annan till en föregångare till Bram Stokers Dracula. Så vi har ganska mycket av den moderna skräcklitteraturen att ja,
har sin uppkomst.
Ja, i det här vulkanutbrottet i Indonesien år 1815.
Ja, det är fascinerande.
Ja, det är verkligen effekter som man inte riktigt tänker på.
Mm.
Men det här att världen blir påverkad globalt på det sättet, det är någonting som skulle hända i ännu värre skala om då en supervulkan skulle explodera till exempel. Om man tänker på att Tambora, det var en sjua på skalan.
Mm.
Och då en supervulkan som alltså, definieras som någonting som är åtta på skalan är då 10 gånger större.
Just det.
Så då kan man också förstå lite magnituden av det. Och det går inte att göra så jäkla mycket åt.
Nej. Det står bland annat på krisinformation.se faktiskt om Yellowstone bland annat.
Mm.
Att det är ganska osannolikt att det skulle komma ett utbrott, men om det gör det, då är det liksom, då blir det svårt.
Mm. Det är väl den som nämns oftast egentligen som en potentiell supervulkan.
Ja.
Det är mycket för att den ligger i USA säkert. Det finns andra också.
Ja. Men
det är en.
Det är en välkänd.
Nej, så det går inte att göra så mycket åt. Det som går att göra någonting åt är mer den lokala påverkan. Eller att det som går att skydda sig från i alla fall.
Ja. Mycket handlar ju om att mäta och göra undersökningar egentligen. Att försöka förstå vad det är som händer vid ett vulkanutbrott så att man kan egentligen förutsäga när det kommer hända så att man kan evakuera och rädda det som räddas kan.
Mm.
Men sen är det också beroende också på vilket typ av utbrott det är, så kan man ju bygga kanaler för att försöka leda lava bort från liksom bosättningar och så här.
Mm, är mer långsamma. Ja, utbrott.
Det funkar ju inte vid pyroklastiska flöden till exempel.
Nej, det finns ingen mur eller någonting i världen som stoppar det.
Nej, men det kom en studie 1995 där John Evert och Ed Miller skrev att en stor majoritet av världens potentiellt aktiva vulkaner är unmonitored.
Okej. Okay.
Vilket betyder att det är många, det var i och för sig 95 så det var länge sedan.
Mm.
Men det är många potentiellt aktiva vulkaner som skulle kunna ställa till problem för att man inte gör tillräckligt med mätningar och har tillräckligt med folk på plats för att försöka liksom ha något form av varningssystem.
Det låter inte jättebra.
Nej, det är det inte.
Det kan ju hänt mycket sedan dess då förstås. Och det viktiga är väl ändå att mäta dem som är nära bosättningar. Just för att om det exploderar ut i atmosfären och liksom sådär, det är, ja, man får ta de konsekvenserna liksom. Det är svårt att göra så jättemycket åt ändå.
Precis.
Men ja, vad finns det då för sätt att, för metoder för att hålla koll på vulkanerna?
Ja, det finns ju ett gäng. Mycket verkar ju faktiskt vara fältarbete till viss del.
Mm.
Jag kan ta den här Kilauea på Hawaii som exempel. Det var ett utbrott för inte jättelänge sedan. Och det första tecknet på att det var någonting som var på G, det var att lava sjön som fanns, som man kunde se, den försvann.
Mm-hmm.
Den sjönk liksom bort. Och när det händer så måste den ta vägen någon annanstans.
Ja.
Och då liksom börjar man göra mätningar, seismologiska undersökningar för att kunna förstå vart magman är på väg. Så det är väl ett sätt.
Vart var den på väg?
Ja, tyvärr rakt mot ett bostadsområde då.
Okej.
Okay. Så det blev helt, kanske inte totalt förstört, men det var väldigt mycket hus som gick förlorade.
Mm.
Däremot inga människoliv.
Okej.
Okay. Där använde de också, det är ju då USGS, USAs geologiska undersökningar.
Mm.
Som bland annat jobbade med drönare för att se hur, se under marken vart magman leds.
Okay. Ja, även satelliter används för att övervaka vulkaner. Bland annat då för att se om det finns med temperaturförändringar. Sådär. Rökplymer.
Mm.
Någon sorts ansamlingar av rök.
Mm.
Man kan mäta utsläpp av svaveldioxid från vulkanen som en indikator på att någonting håller på att hända. Och även se om det är någon alltså seismisk aktivitet som händer.
Ja, precis.
Som det blir väl lite som i det där fallet då också. Att saker rör på sig så orsakar väl det kanske små jordbävningar som kan vara en varning.
Exakt.
Men så att mycket handlar just om att varna för var det ska hända så man hinner fly. Ett sätt om det är för sent att fly och det är på väg kan ju vara att gömma sig i en bunker.
Ja, är de vulkansäkra?
Ja, jag såg till exempel ett exempel där en station där de jobbar det var Indonesien. En station där just där de observerar. Där har de en bunker för att om det är liksom om det krisar så är det där. Det handlar om att stänga in sig där och så ska man kunna klara sig där några veckor eller så lugna ner sig så man kan krypa ut. Och vi kan ta en anekdot igen.
Absolut, gärna.
På tal om både bunker och pyroklastiska flöden som vi pratade om i förra delen så är den kanske värsta katastrofen som har hänt av ett pyroklastiskt flöde i då antal döda så Montpellier utbrott på Martinique i Karibien år 1902. Det har även kallats för 1900-talets värsta utbrott rent generellt också. I alla fall så kom det då ett pyroklastiskt flöde som begravde en hel stad som heter Saint-Pierre. Dödade över 30 000 personer på mindre än 2 minuter.
Ja.
Vilket är brutalt.
Jäklar.
Men det var ett par stycken som överlevde. Närmare bestämt 3 har jag läst. Varav en av dem var fången Ludger Sylvaris. Och han... Mm. Han var en fånge då som hade attackerat en vakt bara dagen innan i storyn i alla fall. Och satt i isolationscell som var typ en bunker i berget. Så han klarade sig. Han blev brännskadad i och för sig lite grann för att det fanns ett fönster. Men ändå, han var då en av 3.
Av totalt 30 000 då?
Ja.
Det är ganska sjukt.
Och han gick sen med i en cirkus och visades upp som överlevaren från vulkanutbrottet. Vilket är rätt sjukt.
Det är det.
Men det skydd i en bunker, det kan funka ganska bra.
Mm, det låter ju så. Om det är till och med pyroklastiska flöden som kan hindras.
Jo, precis. Och till och med i en cell som inte ens är tänkt som en vulkanbunker.
Mm.
Alls.
Nej. Ja, bra tips.
Mm.
Vulkantips.
Precis, att om man ska preppa sig även för vulkaner så...
Bygg en bunker. Kanske inte är det viktigaste i just Sverige då.
Nej, man borde prioritera andra hot faktiskt.
Jag kan nämna det också att det kan vara svårt att veta vilken vulkan som kommer få utbrott också. Om man går tillbaka till 1995 då, så skrev de här Evert och Miller i sin studie att 75% av de största explosiva utbrotten sedan 1800-talet har varit från sådana vulkaner som inte tidigare har fått utbrott.
Mm.
vilket betyder att man inte räknar om som en aktiv vulkan, möjligtvis.
Ja, då kommer man tillbaka till det där svårigheten med att definiera en aktiv vulkan.
Ja, så finnas lite osäkerhet även bland vulkanerna. Vilka vulkaner kommer få utbrott och vilka kommer inte få utbrott? Och sådär. Det är inget enkelt jobb de har, de som studerar vulkaner.
Nej, just att det händer i jordens inre.
Jo.
Försvårar lite grann.
Så är det ju, definitivt.
Och nu kanske vi har sagt vad vi vet om vulkaner.
Ja, det känns ganska uttömt.
Mm.
Det finns mycket mer att säga, men...
Vi lämnar det till vulkanforskarna.
Ja, precis. Så vi får väl tacka för det här avsnittet.
Ja.
Så återkommer vi lite senare.
Med någonting annat?
Ja. Vi får väl påminna om våra sociala medier.
Mm. Det finns på Facebook, Instagram, Twitter.
Där heter vi Geografipodden.
Vi har en mail.
Där heter vi geografipodden@gmail.com.
Och så har vi vår vanliga uppmaning.
Mm, just det. Gå inte vilse
i det geografiska rummet.